en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
It's the question going viral on social media.
I'm sorry, but where is Kate Middleton?
Everyone wants to know, where is Kate Middleton?
Kate Middleton, the Princess of Wales, has become the latest focus of online conspiracies as she remains out of the public eye following abdominal surgery.
Var är prinsessan Kate? Det är den stora frågan på sociala medier och i världspressen just nu.
Sedan Kate genomgick en stor magoperation den 17 januari så är det ingen som har sett henne i offentligheten. Och internet kokar just nu över av konspirationsteorier, skvaller och rykten.
Det här är Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson. Sara, vad kul att se dig i en studio igen. Vi har spelat in på distans i 2 veckor nu. Det känns som att jag inte sett dig på ett halvår.
Nej, jag vet. Det känns som det är jättelång tid. Men äntligen när vi samlade här i studion igen. Det är alltid mycket roligare att spela in och se varandra.
Har tävlat i Vasalopp.
Tävlat och tävlat. Jag har tagit mig igenom.
Du har tagit dig igenom.
Ja, ja, det har gjort. Det var otroligt dåliga förhållanden i år i spåret. Eller det fanns inga spår. Så det var jättetufft och jobbigt. Men jag klarade det, så jag är jättestolt över mig själv.
Ja, men jag såg bara lera, duggregn och slush-is
ja,
i
exakt så.
Spåren.
Jättebra sammanfattning faktiskt.
Och folk ramlade, folk bröt ben, jag vet inte allt vad som hände. Det var inga bra förutsättningar.
Nej, det var det inte. Så att nu har jag gjort ett Vasalopp i jättebra förhållanden förra året och nu det här i supergrisiga. Så att jag är nöjd med min insats.
Såg du prins Carl Philip och prinsessan Sofia?
Jag spanade efter dem, för jag visste ju att förra året så stod de vid Evertsberg och delade ut blåbärssoppa. Och det såg jag på Instagram sen att de även hade gjort i år. Men jag var inte tillräckligt snabb. De hade väl hunnit tröttna.
Ja, det är många timmar.
Många timmar. Ja. Så att jag såg dem faktiskt inte. Jag vet inte om de var kvar när jag passerade Evertsberg. Men jag tycker det är kul att prinsparet lite har gjort det där till sin tradition att... De själva har ju tävlat i stafettvasan och Vasaloppet och sådär. Mm. Men nu står de där och hejar på. Det tycker jag är en bra grej från deras sida.
Absolut. Men Sara, vi ska kasta oss in i veckans stora ämne. Sist vi såg prinsessan Catherine i offentligheten, det var på juldagen den 25 december förra året. I samband med att brittiska kungafamiljen då, enligt tradition, deltog i den här gudstjänsten som alltid är då i St. Mary Magdalene kyrka i Sandringham.
Ja, och en månad senare, lite drygt, den 17 januari, så meddelade ju hovet att hon genomgått en planerad magoperation dagen innan och att hon då skulle stanna på sjukhuset i 2 veckor och därefter vara sjukskriven fram till påsk. Och man ska ju säga det att mellan den här perioden då, mellan juldagen fram till den 17 januari, det är nästan en månad, då var det ändå många som började på undra var Kate var någonstans redan då.
Mm. Ja, och sen dess har ju ingen sett henne och det har varit enorma rubriker och spekulationer, inte minst på sociala medier. Och det finns en hashtag som är Where is Kate Middleton? Och den ena galna teorin efter den andra snurrar runt i den här mediestormen. Och det ska man säga, det är inte bara på sociala medier utan världspressen har ju också rapporterat kring det här. BBC, ITV, ja men spanska medier, franska medier, svenska medier.
Ja, nu sitter vi här och pratar om det.
Och nu sitter vi och pratar om det här.
Ja, och som sagt, den ena teorin efter den andra och sen det i kombination med den här tystnaden ifrån hovet, det har ju verkligen kokat över.
Mm.
Hovet har ju nämligen inte kommenterat vad för typ av operation det är som prinsessan genomgått. De har bara meddelat att den var planerad sedan tidigare, alltså att det inte var någonting akut som har hänt utan det var en planerad operation. Och som sagt, i hovets pressmeddelande fick vi veta att hon kommer vara sjukskriven fram till påsk.
Mm. Men om vi kollar närmare på de här konspirationsteorierna och ryktena som då florerar så hävdar vissa att Kate ligger nedsövd. Flera påstår att hon ligger i koma efter att operationen gått snett. Andra menar att det handlar om en skönhetsingrepp. Hon ska ha gjort en Brazilian buttlift i Miami. Och sen kan man ju lite grann jämföra med prinsessan Diana också. Det är ju 27 år sedan som hon tragiskt omkom i den här bilolyckan i Paris 1997. Det är ju fortfarande konspirationsteorier som snurrar runt där kring henne. En del anser ju då att ja, men det är brittiska hovet som låg bakom Dianas död. Och nu kan man se att liknande rykten då poppar upp gällande Kate.
Ja, jag har sett flera olika sådana här teorier, men det är flera som har spett på ryktet om att Kate och William ligger i skilsmässa och brittiska hovet vill bli av med Kate nu. Det här vill man inte ska komma ut och så vidare. Så att den här Diana-klanen kanske som har trott i många år att hovet låg bakom Dianas död, tror nu att det är någonting liknande som har hänt Kate. Att ja, men just de vill bli av med henne. Det bara blir ju spinn på alla de här ryktena hela tiden. Då helt plötsligt så skapas det skilsmässorykten av det. Mm. Alltså det tar aldrig slut. Det finns liksom ingen hejd på dessa rykten.
Nej, men det är den perfekta stormen.
Ja.
Men som sagt, det är inte bara Instagram, TikTok och Facebook som det stormar kring. Det är ju faktiskt medier över hela världen som rapporterar kring de här ryktena. Och en del journalister bidrar till spekulationerna. Det finns en spansk journalist, hon heter Concha Calleja. Hon hävdar då i tv-programmet Fiesta, det är ett ganska stort program i Spanien, att prinsessan Catherine har genomgått en hysterektomi. Det är alltså när man tar bort livmodern, det är ju en stor operation. Mm. Och att läkarna då var, som hon säger då, tvungna att intubera henne efter att Kate drabbats av svåra komplikationer. Hovet har ju dementerat just den grejen. Men förutom det så är det ju i stort sett knäpptyst.
Ja, det enda hovet har sagt det är att de inte kommer att ge någon mer information än det de har gett, utan de har bara bekräftat att hon mår bra. Men mer än så får vi inte veta.
Men det är lite som en papegoja, tycker jag. Ja. Det är samma svar. Men var det förra veckan så upprepar de ju det ett par gånger. Och det var det enda de sa. Och det hjälper inte.
Men man ska också säga det att samtidigt som allt det här hände när hon blev inlagd på sjukhus och vi fick det här väldigt korta pressmeddelandet och inte särskilt mycket information, då när hon lämnade sjukhuset så meddelade ju faktiskt hovet att kung Charles drabbats av cancer. Och det var ju såklart ett chockartat besked, och hovet var väldigt öppna med kungens diagnos, och de meddelade även att kungen själv önskade den här öppenheten för att på så sätt kunna stödja och hjälpa andra som befinner sig i en liknande situation. Men hovet var ju väldigt tydliga där med att berätta om, de sa inte vilken typ av cancer det var, men de meddelade att det inte är prostatacancer, utan att den hade upptäckts i samband med att kungen opererades för förstorad prostata. Och då, i och med att de var så öppna med kungens diagnos och tysta gällande Kate, så var det återigen en sån här grej som liksom spädde på det hela.
Ja, men sen får man ju tänka att en regents hälsotillstånd, det är mer av en statsangelägenhet. Så man kan ju förstå den öppenheten där. Men vi ska gå in på det senare, men jag kan inte för mitt liv förstå kommunikationsstrategin kring prinsessan Kate. Sen hände det någonting ytterligare då förra veckan, för prins William skulle ha närvarat vid en minnesgudstjänst för kung Konstantin av Grekland i Windsor. Och kung Konstantin, han var ju också gudfar till prins William, så det finns en mycket nära koppling där. Men i sista stund så meddelade hovet att prinsen ställer in sin medverkan. Och hör här, de säger att det är på grund av personliga skäl, punkt. Ingen mer information. Alltså det här skapade ju en ännu större storm. Och man tänkte ju på Kate och hennes hälsa då, om det hade något med familjen att göra, och skräckscenariet att det måste vara mycket allvarligt om han ställer in så där i sista minuten. Så återigen, jag förstår inte vad brittiska hovet håller på med.
Men jag tycker vi måste gå tillbaka, för du var inne på det, Jenny, att de har skickat ut liksom några så här olika små puffar gällande hennes hälsotillstånd, där de bara bekräftar att hon mår bra. Vi måste ändå prata lite mer om hovets pressmeddelanden, för att man undrar lite vem som sitter vid rodret där gällande deras PR och kommunikation. Alltså, det finns väl ganska många andra sätt att... Man ser nu hur hela internet kokar med dessa olika teorier. Man ser hur världspressen skriver om det här. Jag menar, den här typen av ryktesspridning kan ju skada monarkin.
Ja, men verkligen. Och det brittiska hovet har ju oftast jobbat efter devisen never complain, never explain. Alltså att man håller tyst om saker och ting. Men nu har det spårat ur totalt. Och i ett försök att dämpa ryktena så skickade Kensington Palace ut 2 pressmeddelanden då, som sagt. Det var 1 i tisdags förra veckan och 1 i torsdags. Och det lät så här. Prinsessan av Wales fortsätter att tillfriskna. Vi har varit tydliga med, sedan vårt första pressmeddelande i januari, att vi inte ger löpande kommentarer eller dagliga uppdateringar. Men, nu har det hänt saker och ting, Sara.
Det har det gjort.
Och vi har sett prinsessan Catherine. Det var nämligen så att i förrgår,
måndags,
vi spelar in då på onsdagen den 6 mars, men i måndags så kablade amerikanska medier ut, och framförallt TMZ, en sajt som skriver mycket om kändisar. Det är bilder på Kate när hon sitter i en svart Audi. Hennes mamma sitter bredvid och kör, så hon sitter längst fram då i passagerarsätet. Hon har mörka solglasögon på sig och utsläppt hår. Man kan se en antydan till ett litet leende, i alla fall på en av bilderna där. Men man tror också att i och med att det här är runt 9-tiden på morgonen, att det handlar om att de är tillbaka hem från att ha skjutsat barnen till skolan. Men är det verkligen Kate?
Ja, här är ju internet återigen delat i 2 läger. För vissa menar då att det är såklart Kate på bilderna, medan andra hävdar att nej, det här är Kates syster, Pippa, som sitter där. Och det finns ju hur många artiklar som helst ute på nätet där de då har den här bilden på Kate i bilen, och sen jämför man det med 2 andra bilder. Liksom. En på Kate med solbriller innan hon blev sjuk, och även hennes syster. Och ja, det är när man ställer upp det så, det är svårt att avgöra.
Men vad tror du, Sara?
Nej, men jag tror att det är Kate faktiskt. För jag ser ett litet PR-trick ligga bakom detta.
Och det ska du få utveckla sen?
Ja.
För jag vet faktiskt inte vad jag ska tro. Men jag bara lade märke till att den här bilen, alltså, om jag förstår det rätt, inte följdes av några säkerhetsvakter i bil. Och Kate har alltid säkerhetsvakter med sig. Sen tycker jag också att hon är lik Pippa på bilden. Men, precis som en klok kollega sa till mig i morse när vi pratade om det, för just nu pratar alla om det, även på Aftonbladet pratar vi om det. Det är ju också så att om prinsessan inte hade velat bli fotograferad vid det tillfället, så hade hon såklart satt sig i baksätet där det är svårare att ta bilder. Och hovet har ju många bilar med tonade rutor. Så ja, det känns väldigt iscensatt.
Ja, och det är det jag vill komma till, att det är inte första gången vi ser Kate göra den här typen av drag när det kommer till ryktesspridning, får man väl lov att säga. Att Kate syns i den här bilen och låter sig fotograferas, jag vill ändå hävda att det är ingen slump. Som du säger, när hon kunde ha suttit i baksätet om hon inte ville synas. Jag menar, hon har lyckats hålla sig från fotograferna sedan december. Lika med, det finns en möjlighet för henne att gömma sig om hon vill och önskar det. Och att hon nu fångades på den här bilden tillsammans med sin mamma, alltså jag är helt övertygad om att det är ett strategiskt drag från hennes sida och hovets sida.
För klart. Att dämpa ryktena, eller?
Ja, jag tror att hon vill visa upp sig där i bilen, se till att bli fotograferad för att dämpa alla rykten om att, ja, men till exempel att hon skulle då ligga i koma, eller att det skulle handla om något skönhetsingrepp i ansiktet eller liknande som då cirkulerar. Och i den här bilen så är hon ju också väldigt skyddad, hon behöver inte svara på några frågor. Hon visar bara upp sig, något så här, för att slå hål på ryktena och bara visa att jag är här, jag mår bra, jag är inte bortrövad. För det är ungefär så man pratar om det. Och det är inte första gången vi ser detta. Alltså det har hänt flera gånger tidigare att man tar till det här bilknepet.
Men det vill jag höra mer om. Varför, och varför kan jag förstå det, men när har hon tagit till det här knepet?
Ja, man pratar ju om det här på TikTok som så här ungefär: the car paparazzi shot is Kate Middletons go-to move. Så att man har då fångat upp olika, och så visar man då på när det hänt tidigare. Hon gjorde detsamma efter Harry och Meghans intervju hos Oprah. Du vet, när det cirkulerade rykten om att det skulle varit Kate som hade uttalat sig rasistiskt. Efter att prins Harrys bok Despair kom ut, syndes hon också i bilen på det här sättet, ville bara visa sig. Efter drottningens död, du vet när hela familjen var samlad vid drottningen i Balmoral, men Kate var kvar hemma, samma sak. Så att man ser ändå ett mönster i just det här att visa upp sig i bilen för att dämpa rykten.
Men då är min nästa fråga. Är det ett smart drag? har det dämpat rykten och spekulationer? Att nu, man har fått se henne.
Nu blev det ett par nya rykten istället. Då tror man att det är hennes syster. Så att det är hela tiden någonting going on. Ja. Men nu kan man ju ändå slå hål på rykten att nej, hon ligger inte i koma.
Nej.
Hon är i Storbritannien. Och hon har uppenbarligen i alla fall kunnat sätta sig i en bil. Så hon inte, för jag menar, det har ju till och med cirkulerat rykten om att hon skulle vara dödligt sjuk. Och mm. så vidare. Så att jag tror ändå att det var ett smart drag av henne. Vad tror du?
Ja, det är smart, det tycker jag. Man har fått se att hon lever.
Ja.
Men jag är fortfarande förvånad över den här strategin man har valt ifrån hovets sida att hålla tyst. Och jag tänker att man kan nog bevara hennes privatliv och integritet, men ändå ge en uppdatering. För om man märker att det börjar spinna iväg något så otroligt i världspressen och på sociala medier, man kan skicka ut ett pressmeddelande ändå och bara säga att ja, men prinsessan mår bra, hon befinner sig på Anmer Hall. Hon är så pass frisk att hon lämnar barnen på skolan och har återgått till ett normalt. Alltså det finns ju olika sätt att formulera sig som gör att folk lugnar ner sig ett par kilo.
Mm.
För så som det ser ut nu så är det rena rama Circus Kate.
Mm.
Och det, just det här att det skapar så mycket spekulationer, det går att dämpa. Det gör det.
Jo, det är ingenting nytt egentligen det här med att kungafamiljen kan styra bilden av dem själva genom media och fotografer. Jag menar, historiskt sett är det ju så, inte minst om man tittar på Diana, hur hon liksom lyckades styra bilden av sig själv genom att liksom använda sig av fotografer till exempel. Så att, då är den stora frågan här igen, den här, var är Kate? Är den nu besvarad efter att hon har gjort det här biltricket?
Ja, Kate är på Windsor.
Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, det har varit många sjukdomar och diagnoser i flera kungliga familjer den sista tiden. Kate och kung Charles är inte de enda, utan vi måste ju prata om Norge och det norska kungahuset, där kung Harald, 87 år gammal är han nu, råkade riktigt illa ut här under förra veckan.
Ja, ni har ju säkert läst om detta och följt det i medierna, men kung Harald, han semestrade i Langkawi i Malaysia. Och det var en helt privat semesterresa som han gjorde tillsammans med drottning Sonja. Men under resan så drabbades kungen av en infektion. Och han blev så dålig att han tvingades läggas in på sjukhuset Sultana Maliha i Malaysia. Och inte så förvånande för alla er som lyssnar, för ni vet ju också att kungen har ju brottats med hälsoproblem i många år.
Och den 27 februari så skickade norska hovet ut ett pressmeddelande där de skrev att hans majestät att kungen har blivit sjuk under sin semester i Malaysia och är inlagd på sjukhus med en infektion. Och de meddelade också att kungen får god hjälp såklart av både malaysisk och norsk medicinsk personal. Man flög alltså ner kungens livmedikus, eller hur?
Mm. Det gjorde man. Björn Benz, han flögs ner då till Malaysia för att övervaka kungen och vården. Och man fick också veta ganska snart att kungen då fått en tillfällig pacemaker inopererad. Och då sa Björn Benz vid det tillfället i ett pressmeddelande också från hovet: pacemakern opereras in på grund av låg hjärtfrekvens. Beslutet fattades tidigare idag och ingreppet var framgångsrikt. Kungen mår efter omständigheterna bra men behöver fortfarande vila. Ingreppet kommer göra hemresan säkrare. Och han flögs ju hem också.
Ja, men det gjorde han med ett specialutrustat SAS-plan med all tänkbar vårdutrustning fanns ju där. Och från början så är det här planet ett helt vanligt sånt, Boeing 737 passagerarflygplan. Och man har liksom gjort om det till ett flygande sjukhus kan man säga.
Ja, men de har ju allt ifrån respiratorer, vårdutrustning, britsar. Alltså jag har sett bilder inifrån det här planet. Det är så avancerat.
Ja, man kan ju till och med genomföra operationer ombord på det här planet. Och det har tidigare använts till att evakuera skadade ukrainska soldater till Norge. Så att det var det man då flög hem kungen i.
Mm. Och sen i måndags eftermiddag så meddelade norska hovet att kungen kommer behöva en permanent pacemaker. Och att han då stannar på Rikshospitalet i Oslo tills det är dags för operation.
Men när omvärlden nåddes av den här nyheten att kungen hade blivit sjuk under sin privata semesterresa, alltså det var verkligen oroligt.
Ja, men det var det, och jag kände det också. Han är ändå 87 år gammal. Han är inte ung längre. Han har brottats med hälsoproblem i så många år. Jag tror det var 2005 han gjorde sin första hjärtoperation. Och senaste åren nu, och pandemin och alla infektioner som han har drabbats och han har varit inne på sjukhus. Jag blev jätteorolig och jag tänkte att det här kan ju vara slutet.
Mm.
Och som journalist är man ju i beredskap kring såna här händelser. Men jag vet att vi pratade ju om det också. Att, har han riktig otur och att han får en sån svår infektion, det är allvarligt. Riktigt allvarligt.
Men precis som du säger, Jenny, han är 87 år gammal och har tampats med sin hälsa i många år. Det här har också skapat stor uppmärksamhet. Så här, varför sätter han sig som 87-åring på ett plan till Malaysia?
Ja, men det är en kritik som har framförts på många håll och på många sätt. Men det är ju så att även om kungen åker business eller första klass då, med all bekvämlighet, så är det ju ändå ansträngande både med lufttrycket, inte kunna röra sig så som man vill ombord. Det är ju 17-20 timmars flygresa ändå. Och många har då liksom uttryckt kritik mot kungens familj och rådgivare och undrat, men varför säger ingen nej till kungen när han föreslår en sån här resa? Och som sagt, han opererade hjärtat 2005, då fick han en hjärtklaff. 2020, det är ändå bara 3-4 år sedan, då byttes den ut till en ny. Och sen alla de här sjukdomstillstånden han har haft sedan dess. Jag menar, det här är en ansträngande resa för vem som helst. Mm. Ett dygn ombord på ett plan. Och sen också ska man tampas med ett mycket, mycket hetare, varmare klimat nere i Malaysia. Jag hade kanske inte vågat göra det om jag närmade mig 90. Men å andra sidan, vi vet inte vad som ligger bakom det här beslutet heller.
Nej.
Vad tänker du?
Nej, men jag är helt med dig, och samtidigt så om det är det han önskar att göra, det kanske är svårt också att stoppa honom. Men nu blev ju det här en väldigt stor grej. Det var inte direkt så att deras resa gick under radarn för någon, utan det är klart det här kostar samhället extra pengar också. Så det finns många aspekter i det här som bidrar till den här kritiken, och just att man undrar lite vad rådgivarna runt omkring hade för tankar kring det hela.
Igår så svarade faktiskt kronprins Håkon på en del av kritiken kring kungens resa. Han var på besök i Bergen och så fick han då frågor kring det här. Och han berättade först att hans pappa är fortfarande inte återställd. Han behöver mer tid på att återhämta sig, och nödvändigt då att han stannar på sjukhuset ett tag till. Och så märkte man också när han fick frågan att han vill inte riktigt hantera den här kritiken. Så vi lyssnar på vad han sa.
Jag tror inte jag ska gå så mycket in på det. Det var en värdering som han tog samman med legen. Och jag tänker ju att det är en avgörelse som de må få lov att ta. Samtidigt så er det jo ting med dette som vi også kommer til å gå gjennom og se på. Gjorde vi ting sånn som vi burde når det gjelder informasjon, alle de forskjellige elementene i dette. Og det synes vi også er fint å ta en evaluering på internt.
Ja, men han sier her blant annet at han ikke skal gå inn så mye på det, og at det er et beslut som han og läkaren har fattet, og som et beslut som de måste få ta. Så at han slår ju bort det der ganske så fort.
Och samtidigt så säger han ju då att de ska titta vidare och utvärdera på till exempel hur de skötte kommunikation och information och sådär. Och det är väl bra, men där måste jag ju säga att jämförelsevis då med det brittiska hovet och deras totala brist och underskattning av det här vakuumet av som föder skvaller och spekulationer, så har ju norska hovet varit utomordentligt duktiga. Varje dag har det kommit en uppdatering kring kungens hälsa. Och ja, det är en statsangelägenhet för att han är regent. Men jag tycker det är signifikant skillnad mellan Storbritannien och Norge när man hamnar i sånt här läge.
Och där blir ju heller inte riktigt spridningen av samma kaliber som i till exempel Storbritannien.
Nej, men inte alls.
Nej.
Det, jag har knappt sett någonting på sociala medier som... Det är mer att folk uttrycker en oro.
Det blåsade ju upp något, tycker jag, däremot när man såg att barnbarnet, prinsessan Ingrid Alexandra, valde att göra lumpen. Eller hon gör ju lumpen i norra Norge. Och när hon då återvände hem för att hälsa på sin farfar, då var det ändå liksom många som vart så här, oj, är det här en signal? Liksom, betyder det att kungen är väldigt, väldigt dålig, alltså, nu när han har kommit hem? Sen har man ju sett att alla i familjen såklart har varit hälsa på honom. Men det var väl just Ingrid Alexandras liksom, hemkomst som ja, men, lite skapade mer oro.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och nu har vi kommit fram till veckans Harry och Meghan. Det har hänt mycket på Harry och Meghan-fronten det sista. Och ni som hängt med länge i podden, ni känner ju till att prins Harry har drivit en juridisk process ända upp i högsta domstolen gällande han och hans familjs livvaktsskydd och säkerhet. Mm.
Det här handlar ju om deras rätt till skattefinansierat polisskydd, och det handlar då om när de besöker Storbritannien. Sedan 2020 så bor de inte längre där, utan de flyttade ju till Los Angeles. Och det var ju samma med att de valde att lämna kungahuset då. Under tiden som de var en del av kungahuset så hade de ju såklart rätt till ett komplett skydd av Scotland Yard. Men efter att paret valt att lämna så fattade den här, det är ju en förkortning va, den här kommittén.
Den här Ravec-kommittén.
Ja, det är de som då ansvarar för det här skyddet.
Och tar beslut. Och...
Ja, man sa ju då att ja, men prins Harry och hans familj har inte längre rätt eller ska inte längre omfattas av det här skyddet som kungligheterna har, eller arbetande kungligheter har rätt till.
Nej, men istället så meddelar man att man tar då beslut enligt behov. Det avgörs från fall till fall. Men där har vi sett att de gånger som Harry har varit i London så har han ju faktiskt haft Scotland Yard i hasorna. Och nu senast när Harry besökte sin pappa då, när kung Charles meddelade att han fått cancer. Jo, men ja, då hade ju prins Harry poliseskort från flyget till Clarence House. Så det verkar ju som att den här Ravec-kommittén ändå beviljar honom livvaktsskydd när det behövs. Men Harry är inte nöjd med det. Han har varit rasande arg över detta.
Ja, för Harry kan ju helt enkelt inte liksom köpa sig till det skyddet som han önskar. Utan han vill ju ha det här polisskyddet som han är van vid. De som har liksom rätt till att ta del av underrättelsetjänsten och så vidare. För att liksom vara så bra skydd som möjligt. Utan då skulle han istället då behöva anlita till exempel privata vaktbolag som man också använder sig av i USA.
Som inte har samma rättigheter i Storbritannien som Scotland Yard.
Nej, och de får heller inte bära vapen och så vidare. Så att han har ju absolut inte varit nöjd.
Nej, och den här osäkerheten då gjorde att Harry under förra året på juridisk väg försökte få tillstånd att själv betala för polisskydd. Men det sa man faktiskt nej till. Också med motiveringen att då skulle vem som helst med riktigt mycket pengar kräva att kunna få betala Scotland Yard för att skydda dem och sina familjer. Harry överklagade detta. Hans advokaters argument handlar mycket om att Harry är född in i den kungliga familjen. Han kommer förbli en del av den familjen resten av sitt liv. Och att han då står under en hotbild som kunglig familjemedlem helt enkelt.
Men i förra veckan då så slog högsta domstolen i Storbritannien fast vid att beslutet är juridiskt korrekt. Vilket gör då att prins Harry, han förlorade.
Men han ger sig inte.
Det gör han inte.
Han meddelade samma dag att han kommer överklaga beslutet till appellationsdomstolen Court of Appeal. Så vi kommer ju följa det här.
Det kommer vi göra. Alltså jag är inte förvånad att Harry liksom fortsätter att driva den här processen.
Nej, men han, det är ju någonting med Harry och dels den här processen och dels processen mot diverse olika stora medier i Storbritannien. Det är som att han, nej, men han kämpar för någonting. Och vad det är, det är rättigheter, saker han anser att han har rätt till.
Mm.
Så jag är inte heller förvånad. Men jag måste tänka att det måste vara otroligt utmattande också. Att föra de här processerna.
Ja, och han vet ju också liksom hur mediebevakade de är. Och, ja, men allting som han egentligen inte gillar blir en stor del av det här också. Så att, jag tror det är ganska påfrestande.
Mm. Men det här är inte det enda som har oroat den kungliga familjen och Harry och Meghan. Det är någonting som har skrämt slag på dem. Det är att Kates morbror, Gary Goldsmith, ska vara med i Big Brother.
Ja, och det är lite av en mardröm, tänker jag, för, ja, men för kanske hela kungafamiljen.
Ja, men även om inte Gary Goldsmith umgåtts med Kates familj, eller kungafamiljen såklart, på ett tag, så finns det ändå en risk att han berättar saker om Kate som hon inte vill att någon ska känna till. Och för er som inte vet, Gary Goldsmith, han är det svarta fåret i familjen Middleton. Han är mycket skandalomsusad. Ett tag var det till och med på tal att han skulle bli portad från Kate och Williams bröllop på grund av en kokainskandal på Ibiza. Han blev smygfotad när han snortade kokain i sin lyxvilla. Den heter La Maison de Bang Bang.
Förlåt att jag ska ta det så. Så här,
Bang Bang Villa.
Ja, och där på Ibiza så skröt han ju om hur han liksom hade, brukade semestra med William och Kate i sin 50 miljoners villa på ön. Samtidigt då som han också bjöd en journalist på kokain och även festade med prostituerade. Så att det har varit en och annan skandal kring den här mannen. Och,
trevlig man.
Ja, och det tar vi inte slut där, va?
Nej, det tar inte slut där. Han åtalades också för några år sedan för att ha misshandlat sin fru Julianne. Och det var efter att paret hade varit på en välgörenhetstillställning och polisen fick larm sent på natten. Gary ska ha attackerat sin fru utanför huset när de kom hem med taxi från det här eventet. Och så allvarligt att hon faktiskt då ramlade, slog huvudet i trottoarkanten och blev medvetslös. Jag vet inte, jag tycker inte han är särskilt sympatisk, den här.
Nej, och Gary har ju tidigare kommenterat sin systerdotter offentligt och nu är han alltså en del av Big Brother som sänds på ITV. Och där deltar ju många kända personer, det är inte bara han.
Nej, Sharon Osbourne, hon har ju varit med i dokusåpor tidigare och den här Real Housewives-stjärnan Lauren Simon. Och innan Gary klev in i huset så pratade han om familjen Middleton och sa att alla som hoppas på att han ska avslöja detaljer om familjen kommer bli besvikna. Men det verkar som om han har en hel del att säga om Harry och Meghan.
Ja, för det har ju alldeles nyligen haft premiär den här Big Brother-säsongen. Och i senaste avsnittet så hugger ju han direkt på Harry och Meghan. Han berättar att så länge det bara var William, Kate och Harry så var allt bra. Och att de tre tyckte väldigt mycket om varandra. Men sen kom Meghan in i bilden och jag tycker att vi ska lyssna på vad han säger om det.
Suddenly there's an extra dynamic that comes in, puts a stick in the spokes and creates so much drama that I don't genuinely think was there and rewrites the history and said how unhappy he was. And I just don't think that's fair. And then you can't throw your family under a bus in such a dramatic style, then write books about it and expect it to be invited around for Christmas.
Gary Goldsmith, han säger att när då Meghan klev in i bilden så plötsligt fanns det en extra dynamik som kommer in, sätter käppar i hjulet och skapar så mycket drama som jag genuint inte tror finns där. Och skriver om historien och säger att han var olycklig. Och jag känner bara att det inte är rättvist. Och man får inte kasta sin familj under bussen på ett så dramatiskt sätt, sedan skriva en bok om det och sen förvänta sig att bli inbjuden till familjen vid jul.
Ja, och Kates morbror säger även att Harry en dag kommer att komma tillbaka för att vara en del av den kungliga familjen.
Och jag har ju sett det klippet ganska så nyligen och både då Sharon Osbourne och de andra kändisarna som sitter och lyssnar på hans snack, de bara, do you really think that? Alltså de är verkligen så här, de tror ju att de verkligen får super inside information här av Gary Goldsmith. Och det är klart att, ja, Han spinner på det där så otroligt mycket.
Men han ser ju sin chans i med att han inte liksom står familjen nära längre. Han ser ju verkligen sin chans på att tjäna pengar. På att då hävda att han står nära kungafamiljen och sitter inne på information som många vill ta del av. Jag vet att vi för några veckor sedan pratade om, ja men det har ju gått rykten om att han skulle skriva en bok till exempel. Och att han ville ge ut den här boken i ett eget bokförlag för att han inte då skulle kunna bli censurerad. Utan här skulle hela sanningen om kungafamiljen delas. Så att ja, men han verkar veva runt lite i det där och se pengarna i det.
Ja, jag kommer ihåg när Big Brother sändes. Jag tror jag kollade väldigt noga första säsongerna när det var helt nytt i Sverige. Det var ju så unikt då. Mm. Så då hängde man ju med och kollade på det där. Det dricks ju ganska mycket. Det är ganska mycket alkohol. Var det då i alla fall? Och jag bara tänker, om han bjussar på det här nu, vad kommer komma? Och det tänker jag att familjen Middleton och kanske kungliga familjen också sitter och svettas lite över. De kan ju inte sätta munkavel på någon. Nej, och det går ju inte att förbjuda någon att säga vad de känner och tänker och tycker. Och det kan bli en bomb.
Jag tror inte det är sista gången vi pratar om hans medverkan i Big Brother. Det kommer nog komma mer saker som vi kan ta upp.
Men Sara, det tar inte slut där.
Nej.
Idag så kom nyheten att det finns nakenbilder på prins Harry. Och det är ytterligare en person som då kan komma och avslöja mycket pinsamma detaljer om Harry. Det är den före detta strippan Carrie Royal. Och vi tror att det är ett artistnamn. Det är väldigt passande. Carrie Royal, som då hotar att publicera de här nakenbilderna på prinsen på sitt OnlyFans-konto.
Ja, för er som inte riktigt vet vad OnlyFans är så är ju det en sociala medieplattform där man då mot betalning kan följa olika kända eller okända personer och då se bilder och klipp. Och för det mesta så får man ändå lov att säga att det är lite mer vågade och nakna bilder som cirkulerar här. Och Carrie har alltså ett sånt här konto och nu vill hon kanske tjäna lite pengar på prins Harry.
Ja, och anledning till det här hotet då som framförs, det är då att Carrie Royal säger till brittiska media att hon är arg för att prinsen i sin bok, sin självbiografi Spare, utelämnat henne och inte berättat allt om den vilda natten i Las Vegas när de då träffades. Och det var ju 2012, så det är ju ändå ett tag sedan. Men om ni som inte minns så var det så att Harry var i Las Vegas med sitt kompisgäng. Det var vilt, minst sagt. Det var blöta, galna fester och nätter då i en stor hotellsvit på det här lyxhotellet Wynn Hotel. Och då var ju Carrie och många, många fler där och festade i den här hotellsviten.
Ja, och The Sun publicerade ju bland annat en bild på en naken Harry som blev kramad av en lika naken tjej med förklaringen att sällskapet då hade spelat naken biljard. Och Carrie påstår att hon har många fler nakenbilder på honom och att hon kommer att avslöja mer detaljer om vad som egentligen hände på hotellrummet den där natten.
Men hon har ju sagt rent ut att jag har bilder från poolkanten, från kvällen före, jag har bilder på Harry utan kläder. Folk kommer att bli chockade av dem. Och så säger hon säger rätt ut då att, citat, jag är lite arg över att jag blev bortglömd i hans bok. Jag menar, wow, han missade att säga många saker från den kvällen.
Jag tycker ändå att Harry har fått med väldigt mycket detaljer i sin bok som vi aldrig trodde vi skulle få höra. Så det är ändå otroligt att han har utelämnat någonting.
Ja, och jag vet inte vad man ska säga om det här. På något sätt har man blivit van vid, särskilt i Storbritannien, att folk kliver fram och för stora summor pengar visar bilder eller delar sina stories kring den kungliga familjen. Harry har ju varit vild. Han har ju haft långa perioder när han festat. Och det berättar ju Spare också, den här boken, att det har varit både kokain och mycket alkohol och fester och sådär. Så det är klart att folk sitter på bilder, ofrånkomligen.
Vi kommer följa detta också.
Det kommer vi göra. Tack snälla för att ni har lyssnat den här veckan. Vill ni ha lite mer dagliga uppdateringar kring kungligheter så kan ni följa oss på sociala medier. Var finns du, Sara?
Ja, men jag finns ju på Instagram och på TikTok och jag har haft en liten så här dålig period nu. Jag har inte uppdaterat så mycket.
Men det är väl inte så konstigt? Du har ju tränat inför Vasaloppet.
Jag har verkligen varit i en... Jag har behövt gå ifrån lite... jobbubblan ett tag. Jag har varit väldigt inne i hela den här grejen.
Ja.
Så, men nu, jag känner verkligen en nytändning till att liksom blogga och instagramma. Och, ja, men nu är jag tillbaka. Så att, följ mig gärna på Instagram. Det heter royalistan.se. Och vad heter man dig, Jenny?
Främst på Instagram, kungligt med Jenny heter jag där. Så tackar vi för oss och så hoppas jag att vi hörs nästa vecka.
Ja, och skicka in fler lyssnarfrågor till oss. Det gör ni till kungligt@aftonbladet.se.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.